plötsligt så var det en öppen himmel. Och så sa den helige ande till mig: fortsätt predika nu. Så jag predikade i någon minut till och sen frågade han: är det någon som vill bli frälst här? Och den här mannen, nygifta mannen, reser på sig. Tårar strömmar ner för ögonen och lyfter handen och säger: jag vill bli frälst. Sen reser sig folk över hela lokalen. Och det här bröllopet slutar med att bli ett värsta väckelsemöte. Mängder av människor blir frälsta. Och du skulle se frun. Jag menar, hon var fullständigt salig. Hon gick upp och dansade och hon sprang fram och skulle ge mig en kyss. Jag sa: inte mig, du är gift nu, kyss honom. Men du vet, det var ett genombrott. Så varje gång jag läser det här bibelpassagen då, så tänker jag tillbaka på det här. Det är ganska naturligt. Och jag måste säga att det finns en princip där som jag har lärt mig. Och den principen tror jag är, det är en väldigt grundläggande och väldigt enkel princip. Men faktiskt så är det den principen som gör all skillnad i världen. Va? Det gör skillnaden på ditt liv. Det gör skillnaden på utkomsten av det som Gud har kallat dig att göra. Det gör all skillnad. Allt vad han vill, allt vad han säger att du ska göra, se till att du gör det. Då kommer vi till den frågan: hur talar han då? Hur ska jag veta att det är han som säger något? Och vet, de där frågorna har jag haft i mitt liv. Jag hade dem när jag var ung, innan jag var frälst. Och efter jag blev frälst så hade jag dem ännu mer. Hur i all sin dag ska jag veta om det är Gud som talar till mig? Va? Jag hade en upplevelse bara för några veckor sedan. En av de starkaste upplevelserna jag haft på de senaste 25 åren. Jag predikade på en konferens i Storbritannien. Och av ett misstag så var söndag förmiddagen dubbelbokad. Jag var inbokad att tala. Och sen var det en man från södra Indien som inte kunde engelska överhuvudtaget, som hade blivit inbjuden också. Och pastorn, han visste inte vad han skulle göra, för han hade liksom tackat. Han hade bjudit in honom efter det han hade ordnat den här konferensen med mig. Så jag sa: jag vet inte, så du får göra som du vill. Ja, men då har vi dubbla möten, sa han. Du börjar och sen predikar han efteråt. Okej, så är det helt okej. Jättemycket folk. Och jag börjar predika. Så säger den helige ande till mig: håll inte på för länge, ge honom tid. Han som kommer efter. Och jag var en ganska kort kille. Från södra Indien. De kallar honom för profet. Och så fort de kallar någon profet, då får jag lite så här: ja, vad är det då? Det är likadant om någon kommer och säger att de är apostel eller det och det och det. Liksom. Jag behöver inte säga det. Är du det så är du det. Va? Så jag var lite sådär lagom kritisk. Som man kan vara som svensk. Va? Och det var det någon gång. Lite sådär: jaha, då ska vi se med detta. Så kommer han upp och så börjar han tala. Han är en ung kille. Och jag känner ju direkt smörjelsen är ju så stark över honom. För jag känner igen smörjelsen, va. Och så börjar han tala och så börjar han profetera lite och plocka ner folk och så börjar han berätta saker i deras liv. Och jag har ju varit med om, på ett sätt har jag varit med om jättemycket sådana saker. Och så står jag där och tänkte, men det här är ju ganska bra. Sen kommer han fram till mig, han har ingen aning om vem jag är. Så börjar han tala om ställen som jag precis kom ifrån. Och så börjar han peka ut saker. Och ge hälsningar från Gud. Och så började jag rada upp alla mina barnbarns namn. Och jag visste ju, det finns ju inte en chans att han, det är knappt jag kommer ihåg namnen. Det finns ju inte en chans att han vet något om det. Och sen så börjar han plocka ut. Och jag bara står där, den heliga anden bara kommer starkare och starkare och starkare. Till slut kan jag ju inte stå, va. Och Gud talar till mig så genuint in i mitt liv. Då låg jag där och tänkte, jag menar, det här är jag säker på att det är Gud som talar, va? Så jag till och med skrev ner vad han sa. Va? För det var vissa saker som han sa som var väldigt betydelsefulla för framtiden. Och det är ju så faktiskt att den helige ande är genuint intresserad av att tala in i ditt och mitt liv. Va? Och jag vet, jag hade en tid i mitt liv, precis när jag hade blivit döpt till den helige ande, för då läste jag en bok. Det var någon bok som fanns på den tiden i slutet av 70-talet, början på 80-talet. Gud talar eller något sånt där. Och då var väl inte så klar den budskapet, det är undervisningen, för jag fattade inte så mycket av det. Men jag vet att jag tänker att jag måste få höra Guds röst åtminstone en gång. Va? Så jag vet att jag hade tider i mitt liv, jag gick ut i skogen. Jag gick och ropade på Gud. Alltså, jag gick och ropade tills jag blev hes. Va? Vid ett tillfälle så gick jag ut. Jag tänkte, men han svarade ju inte. Så jag gick ut och dansade. Det gör jag inte längre. Alltså, jag dansar ju, men inte i skogen. I alla fall, så gick jag ut och dansade i skogen. Och tänkte, Gud, jag sa till Gud så här. Jag kommer stå och dansa. Va? Jag tog på mig mina träningskläder. Jag ska stå här och dansa tills du talar till mig. Jag var lite fanatisk. Det enda som hände var att det började regna. Jag åskade. Jag hörde ingenting. Men så var jag här på västkusten. Inte långt härifrån. På ett möte. Med en man. Som någon sa. Den här mannen kan höra Guds röst. Och han skulle undervisa. Han var från Nya Zeeland. Han skulle undervisa om att höra Guds röst. Och jag minns när jag kom till det där seminariet. Va? Det var en dag. Jag satt bland alla folk i, det var inte så jättemånga, kanske 100 eller något sånt där. Knappt det. Och så började han tala väldigt enkelt om att höra Guds röst. Och det första han sa då, sa han så här. Att jag vill undervisa er, sa han. Han sa, det är inte så svårt att höra Guds röst. Gud har gjort det enkelt. Och då tittade jag på honom och tänkte. Jag tog anteckningar. Enkelt. Och sen frågetecken skrev jag. Vadå enkelt? Hur enkelt är det? Och så ställde jag frågan efter. Varför skulle han överhuvudtaget vilja prata med mig? Det finns 6 miljarder andra att välja på. Men så började han tala. Och så sa han så här. Jag ska ge dig det första punkten som du måste lära dig när det gäller Guds röst. Första metoden som Gud använder. Och nu var jag beredd. Jag hade pennan färdig och jag var satt och tog anteckningar. Då sa han så här. Du måste tro på Guds ord, sa han. Och du vet, när han sa det, då blev jag så besviken. Va? För det var precis det jag inte ville höra. Va? Jag tyckte det var svårt att läsa Bibeln. Att det var svårt att förstå. Jag var sån här då. Innan jag blev nyfrälst så hade jag ingen Bibel. Så var det någon som sa till mig, läs Bibeln. Då gick jag till biblioteket och lånade en Bibel och satt där. Och jag tänkte, jag gör som jag gör allt det annars när jag läser böcker. Jag börjar i sista kapitlet. Så jag började läsa Uppenbarelseboken. Det var ju sista kapitlet som jag kunde hitta. Jag läste några kapitel och sen vet jag på natten, jag drömde ju mardrömmar om drakar och allt möjligt. Va? Jag fattade ingenting. Så då la jag undan Bibeln. Jag tänkte, det var inte en bra idé det här. Men sen började jag förstå att man ska inte börja med sista kapitlet. Man ska börja med evangelierna och sen kan du läsa, förstå mer och mer gamla testamentet och så vidare. Men han sa det här då att Gud talar i sitt ord. Och så tog han det här som det står i Hebreerbrevet. Att Guds ord är levande och skarpare än ett tveeggat svärd. Så började han tala om det levande ordet. Om rema och logos, förklara skillnaden. Det finns ett skrivna ord, sen finns det ett ord som är levande idag. Därför att Gud lever idag. Det finns ett ord som är aktuellt för dig idag, som bär ett budskap till dig idag. Och du kan börja läsa Bibeln på det sättet. Att ha en förväntan på att Guds röst kommer igenom hans ord till dig idag. Och jag vet när man talar om det här så ibland så blir folk lite, ja men det är härligt, ja men vad betyder det då? Jag vill ju veta vad jag ska göra med detta. Jag vill veta vad jag ska göra. Ska jag köpa det här huset? Ska jag gifta mig med den mannen? Ska vi skaffa mig barn? Eller ska vi? Jag har ju massa frågor. Va? Men vet, han predikade det där i tro. Sen sa han så här. Jag har aldrig varit med att någon sagt det innan. Han sa, jag vill att ni ska testa detta. Så. Ni ska få en timmars paus. Så. Och så går ni ut. Det här var under våren. Går ni ut och hittar en plats ensam. Och jag gick ut i skärgården. Då var vi i skärgården inte så långt härifrån. Gick jag ut och satte mig ensam. Jag kommer ihåg det som idag. Jag hade min bibel som inte alls var speciellt sliten. Den var ganska sluten. Så vet jag att jag la den på en klippa. Så här. Och sen så sa jag till Gud så här. Gud, om det som han säger är sant, så ber jag dig nu. Du känner mig, du vet mina problem och mina frågor. Jag ber dig just nu, tala till mig utifrån ditt ord. Och så var jag precis tyst här. Så hör jag. Du kanske inte tycker det är häftigt, jag tycker det var jättehäftigt. Så hör jag för första gången i mitt liv någon viska i bibelställen. Jesaja 42 eller det var något sånt där ställe. Och jag visste ju inte var det låg så jag fick ju kolla i index och leta. Och sen började läsa det här bibelordet. Och jag blev chockad. Alltså jag blev riktigt chockad. Jag blev så chockad så jag var tvungen att lägga tillbaka Bibeln. Och jag gick en bit ifrån och jag bara skrek, Gud är i boken. Gud är i boken. För han talade rakt in i min situation. Han talade om problem som jag hade och vad lösningen var. Sen dess så jag har haft den övertygelsen om att när jag läser Bibeln så tror jag att det finns ett ord för min situation idag. När jag har frågor, jag behöver ledning, vad ska jag göra med det här och det här? Så tror jag att ibland alla de här bibelställena, alla de här orden, så finns det svar och ledning. Jag kan ge dig ett dramatiskt exempel. Tor berättade om gjorde du väl Albanien. Jag skulle kunna berätta massor därifrån. Men i alla fall Gud ledde oss på ett övernaturligt sätt, ledde mig på ett övernaturligt sätt under kommunisttiden redan innan Albanien var öppet. Och jag fick en inbjudan av den albanska regeringen att komma in. Vi hade en Jesusfestival och vi fick se evangelium komma ut i hela landet. Vi fick se ett otroligt genombrott i det landet. Och vi startade församlingar och bibelskola och allt möjligt. Och jag ledde det här arbetet och under en av mina resor där så åkte jag på landsbygden. Och åkte förbi ett fält där det var flera jordbrukare som var ute och jobbade. Och jag tittade på dem och jag tyckte så synd om dem. För de hade ju såna här gamla redskap. Det var inga traktorer, de gick med såna här som vi hade för 100 år sedan. Och så tittade jag på dem och fick jag nöd för dem. Och så hör jag den helige ande säga till mig. Bengt, du ska starta ett jordbruksprojekt. Jaha. Så jag pratade med våra, vi hade missionärer där då, så jag pratade med dem och sa att ja, vi kanske ska starta ett jordbruksprojekt här nere. Men det var ingen som visste något om hur man gjorde det, och definitivt inte jag. Jag är en stadsmänniska, inte en bonde. Och jag åkte hem till, jag jobbade i Uppsala på den tiden, och vi hade en styrelse för missionsarbetet. Jag ledde missionsarbetet då, men vi hade en styrelse med en pastor och flera olika pastorer. Jag tänkte jag ska inte säga det här till någon annan förrän jag delade med dem, och så ville jag ha deras liksom, antingen bifall eller att de säger att vi inte ska göra det. Så jag delade det här och alla var jätteglada. Sa att ja, men det är jättebra. Starta ett jordbruksprojekt i Albanien. Jaha, sa jag. Vem ska göra det då? För jag vet inte hur man gör, sa jag. Och då sa de till mig väldigt vänligt, ja, men Gud har inte sagt till oss, han sa till dig. Ja. Hur startar man ett jordbruksprojekt i Albanien? Fanns inte på den tiden. Och så jag ringde ner till våra missionärer igen och sa att fixa någonting. Du vet hur det kan vara, man lämnar över det till någon annan. Så alltså, fixa någonting, jag kommer ner på måndag, så fixa någonting med jordbruksprojekt så får vi sätta igång det, sa jag. Va, sa de. Ja, men fixa något, sa jag. Och sen då så åkte jag ner. Så möter de flygplatsen i Tirana. Och de är jätteglada, va. Vi har ett genombrott, sa de. Det var på kvällen, måndagskvällen. Imorgon bitti klockan 8 så ska du träffa regeringen här. Du har fått en halvtimme och du får presentera jordbruksprojektet. Och vet, de tyckte det var jättebra, va? Och jag tittade på dem och sa, vilket jordbruksprojekt? Och de sa, vi vet inte, men Gud sa ju till dig, sa de. Så då fick jag bråttom till mitt rum. Och då gjorde jag som, du vet, om man är riktigt angelägen om någonting, har du varit angelägen någon gång, riktigt en panik, va? Så då gick jag omkring där, vet du, på rummet. Det var inga stora rum, utan jag gick och ropade till Gud högt, va? Och sa, Gud, du måste tala, va? Jag måste ha ett projekt till imorgon, va? Det är bara du och jag. Och så hör jag Guds röst igen, va? Då sa han, läs profeten Jeremia kapitel, vers det till det. Och jag gick dit och jag blev chockad, för där jag läste i de verserna så fanns det 10 punkter om hur du startar ett jordbruksprojekt i Albanien. Jag skrev ner 10 punkter. Det tog 10 minuter. Hade ett jättebra projekt. Jag kollade inte med någon. Men. Så jag gick och la mig och sov gott. Morgonen efter så gick jag upp till parlamentsbyggnaden där regeringen sitter. Och blev mottagen av de här. Satt en hel kommitté inklusive jordbruksministern och en annan minister. Och de sa, du får en halvtimme på dig. Så ställde mig upp och presenterade. Punkt för punkt. Från boken Jeremia. Och de satt där allvarligt och tog punkter. Sen när exakt 30 minuter hade gått så tänkte jag, mitt hjärta var liksom pung, pung, pung. Och så ställde sig jordbruksministern upp och så frågar han kommittén, vad tycker ni om detta? Och så började de prata albanska. Alla log, var jätteglada. Och jordbruksministern vände sig till mig och säger så här, vi är eniga i detta, att detta jordbruksprojektet är perfekt när det gäller vårt land. Och vi ska bistå med mark, vi ska hjälpa er med allt vad vi kan och se till att det ska kunna ske så smidigt som möjligt. Och sen vill vi också säga, herr Wedemalm, att det är en stor ära att få arbeta tillsammans med en professionell människa som dig själv. Så jag bara stod där och jag hade ju någon av missionärerna med, så de bara, så kunde jag nästan inte hålla sig. Men vad som hände då? Det här är häftigt. Det här är riktigt häftigt faktiskt. Jag kommer tillbaka. Vi har sagt till de här att inte säga till någon. För vi vill inte prata om saker innan vi gör det. sitter på mitt kontor i Uppsala. En dag efter att jag kommer tillbaka så knackar det på dörren. Jag öppnar upp och står en glad kille där utanför, lite äldre än mig. Med en keps på huvudet. En norrman. Hallå, säger han. Jag ska inte säga vad han heter. Vi kallar han för Ole, det heter ju alla norrmän. Hallå, jag heter Ole. Jag har en fråga till dig. Jaha, så. Ska du starta ett jordbruksprojekt? Va, så. Ska du starta ett jordbruksprojekt? Kom in här, så. Satt han sen. Vad får du det ifrån, sa jag, för jag har inte sagt det till någon. Jo, sa han. Jag måste berätta en historia, sa han. Jag satt på mitt fält, i min traktor, på min stora gård på Sörlandet i Norge förra veckan. Och så hörde jag Gud säga: du ska sälja gården. Du ska bli missionär. Du ska åka till Uppsala. Prata med Bengt Wedemalm. Och säga att du vill hjälpa till med ett jordbruksprojekt. Alltså, jag satt och tänkte: det finns inte en chans att han kan ha hört detta. För jag har inte sagt det till någon. Och då sa jag: vi ska starta ett Albanien. Men det är inga lätta puckar, sa jag. Skicka ner mig dit, sa han. Okej. Så vi skickar ner han till Albanien. Han kommer ner. Och vi har aldrig redan lyckats köpa en traktor. En gammal 1956. Massey Ferguson, röd. En gammal, finet. Och den stod på fältet som vi hade blivit tilldelad. Så missionärerna körde ut Ole till fältet. Och när han kommer ut och ställer sig och tittar på fältet med traktorn, så börjar han storgråta. Så missionärerna, de tror att han är ledsen för traktorn. Det var en gammal traktor. Så han frågar: vad är det, frågar han. Nej, vi kommer inte tro det här är sant, sa han. Så berättade han: när jag var 8 år så tog mina föräldrar med mig på möten på Sörlandet i Norge. Och vid ett tillfälle så var det en missionär som var där och visade bilder, diabilder från deras arbete i Afrika. Och en av de här bilderna så var det en röd Massey Ferguson. Och när jag som 8-årig pojk såg den traktorn, så hörde jag en röst som sa: en dag, Ole, ska du bli missionär. Och nu står jag här, sa han. Jag ser samma traktor. Jag flyttar ner omedelbart med min familj. Han sålde sin farm, flyttade ner med familjen till Albanien. Vad som hände var: vi hade vår första skörd. Perfekt. Jämte våra fält så var det muslimska bönder som hade sina fält. Och deras skörd var ju som den alltid var på den tiden. På grund av att de inte hade rätta sättet att ta hand om dem och så vidare. Och så vidare. Den var kass alltså. Men våran skörd var bra. Så de här muslimska bönderna, lantbrukarna, gick över till den norska mannen Ole och frågade: hur kommer det sig? Det är samma jord. Titta på eran skörd och titta på våran skörd. Våran är dålig, eran är bra. Och Ole då, som är ganska rättfram, han sa: ja, det är inte underligt, sa han. Ni ber till Allah för eran skörd. Allah förbannar den. Vi ber till Jesus, han välsignar den. Jesus är bättre, sa han. Vet du vad som hände? De började bli frälsta. Mängder av folk på landsbygden kom till tro. Ole startade en församling. Och den församlingen fortfarande idag är en av de starkaste församlingarna i Albanien. Som har sänt ut missionärer ner till Kosova och gjort en fantastisk arbete. Varför berättar jag det här? Jo, det är egentligen för att jag vill uppleva den här förväntan i dig. Va? Nästa gång du öppnar upp Guds ordet, va? Att du ska förvänta dig att Gud talar till dig. Va? Att det faktiskt är där, va? Det börjar där. Och när man har det som ett flöde i sitt liv, då börjar man höra den helige andes röst. Och det ska jag tala mer om senare. Men jag ska avsluta här nu, för jag har på ett tag. Men jag skulle vilja be en bön för dig ikväll. Lite annorlunda, jag har talat lugnt med det här. Men jag känner ändå att jag tror att Gud vill på något sätt väcka upp den här förväntan på nytt. Det är en del av er som har haft det här när ni var unga, men på något sätt har det liksom åkt åt sidan lite grann. Man har liksom blivit lite blasé och kanske blivit lite besviken. Kanske har man hört saker och så händer det inte, va? Jag är grundläggande ganska enkel. En del säger till mig, hur vet man om det var Gud som talade? Oftast när det gäller Gud talar till mig, i alla fall jag ska förklara det lite senare, då är det oftast någonting som han vill att jag ska göra. Va? Och jag brukar bedöma det så här, va? Att om jag gör det då och det fungerar, va? Då är det Gud. Va? Om jag gör det och det inte fungerar, ja, då var det jag själv. Va? Men inte det osäkert? Nej, det är inte så farligt. För att jag har lärt mig det, vet du, att man, det är inget fel att göra lite misstag, va? Problemet med Sveriges kristenhet idag är inte att de kristna gör för mycket eller att man hör för mycket, utan problemet idag det är att man inte hör alls och man inte ens förväntar sig att höra. Men då är det som säger, men hur ska man veta om någon profeterar över en och att det är Gud? Ja, men det är väldigt grundläggande, va? Om någon säger, profeterar över mig att det här och det här och det här kommer ske. Ja, då säger jag, okej, är det bra saker så tar jag emot. Är det dåliga saker så tar jag inte emot det. Va? Men om det då sker, då ser jag att det var Gud. Va? Om det inte händer, va? Nej, men då är det ju inte Gud. Va? Då behöver jag inte bry mig. Va? Alltså, jag behöver inte bry mig. Därför att Gud är mycket mer än vad någon säger, så säger Herren. Va? Därför att jag kan ha en trygghet i Gud själv. Men vi kommer tillbaka till det lite senare. Ska vi ställa oss upp allihopa? Så bara lyft dina händer till himmelen. Får jag tacka dig för att du är en levande Gud. Jag tackar dig för att du har en röst. Jag tackar helige ande att du, Jesus, presenterar dig som läraren. Rådgivaren. Jag tackar dig för att en lärare talar. Jag tackar dig för att du har smort våra öron så att vi kan höra på lärjungavis. Jag tackar dig för att du inte är långt borta ifrån oss. Du är i oss. Jag tackar dig för ditt ord som är det levande ordet. Att ditt ord, Bibeln, är levande idag. Att vi kan höra din röst i ditt ord. Att vi kan ta ledning och rådgivning i ditt ord. Jag bara ber dig, helige ande, just nu att du ska skaka om oss lite grann. Att du ska bara låta det här blasé, det här lite cyniska och lite likgiltiga som har kommit över en del av oss. Bara låta det försvinna bort ifrån oss. Och låt det här jungfruliga, den här genuina, enkla, lite barnsliga förväntan på att faktiskt du är i boken. Du bor i ditt ord. Du talar i ditt ord. Du leder, precis som psalmisten sa i psalmen 1905, att ditt ord är ett ljus, är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Att det ditt ord leder oss idag, lyser upp den väg vi ska vandra. Jag bara ber dig om detta, Fader, att du ska låta en liten revolution komma i våra liv här ikväll. En revolution när det gäller ditt ord, när det gäller hörandet, din röst i ditt ord, Herre. Förlåt oss där vi har blivit blasé, där vi har blivit likgiltiga, där vi har låtit otro och denna världens ande stjäla den gåvan ifrån oss. Vi bara ber dig, smörj våra ögon så att vi kan se och höra. Ber om detta Jesus. I Jesu namn, Fader. Medan du står upp och blundar. Jag vet ju inte vem du är här. Ni ser ju väldigt trevliga ut allihopa. Men det kan ju hända att du är här och du inte känner Jesus. Alltså det första sättet att lära känna Guds röst är att lära känna Jesus. Va? Därför att utan Jesus så har du inte tillträde till Gud. Va? Då hör du inte vad han säger. Va? Då har du inte den här personliga relationen med honom. Men om det är så att du inte känner Jesus här ikväll, om du inte är frälst och du säger ja, jag behöver lära känna Jesus här ikväll. Jag behöver ha honom i mitt hjärta som min frälsare och Herre. Om du är i den situationen här ikväll, kan ju vara någon, så skulle jag vilja be för dig och be tillsammans. Be, hjälpa dig och be Jesus komma in i ditt liv. Om det är någon, så bara lyft upp din hand. Om det är någon, är det någon? Lyft upp din hand så jag kan se det. Du vet, för mig spelar det ingen roll, höll jag på att säga, om det är någon eller inte. Det skulle vara kul om det är någon, men det spelar ingen roll. Därför att jag gör så här till och med på pastorsmöten ofta. Ibland är det pastorer som inte ens är frälsta. Men det kan hända på en del ställen. Men om det är någon här och du säger, jag behöver bli frälst ikväll, så bara lyft upp din hand. Är det någon? Det är ingen. Jag ser det. Jag ser att det inte är någon, så då behöver du inte lyfta upp din hand. Tackar dig Jesus. Jag prisar dig här. Jag känner också att det är någon här som du har, vad vi brukar säga, jag tror man kan säga så på svenska fortfarande, att du har blivit stukad. Det vill säga du har alltså gjort någonting du trodde var Gud och sen gick det illa. Så du har fått en besvikelse när det gäller detta, va? Och det finns ju olika skäl varför det har blivit som det har blivit. Men jag tror att på något sätt Gud vill möta dig på ett speciellt sätt här ikväll. Han vill ge tillbaka den här intima längtan, den här intimiteten tillsammans med Gud. Så om du är i den situationen, du känner att du har blivit stukad. Det är någonting som har hänt under årets lopp som gör att du finner det svårt att komma nära Gud igen. Det är så mycket som står emellan. Då skulle jag vilja be med dig, om du vill det. Alltså. Om du inte vill så spelar det ingen roll. Va? Men om det är någon här och du känner att det är du, så bara lyft upp din hand. Ska vi be tillsammans för dig. Säg att det är du som är här. Jag vet att det är någon som är här, annars skulle Gud inte sagt det till mig. Så bara lyft upp din hand. Ja, vill jag att jag ska be. Och du också, kom fram här. Ska jag be för dig. Är det någon mer? För det kan betyda oerhört mycket en sån här sak. Va? Därför att helt plötsligt så kommer man in i ett flöde där det börjar flöda liv igen. Va? Starkare. Livet finns ju där, men det kan vara sak som blockar. Va? Och ni behöver inte säga till mig vad det är, utan jag ska bara lägga händerna på det. Det finns en smörjelse för det. Så bara lyft upp dina händer så ska jag be för dig. Tack Jesus. Jag tackar dig helige ande för din smörjelse. Jag förlöser just nu. Jag förlöser. I Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig helige ande. Strömmar av liv. I broders liv. Jag tackar dig för. Du smörjer hans öron. Smörjer hans ögon. Så han kan höra och se på nytt. Besvikelse gå. I Jesu namn, Fader. Jag tackar dig Fader. Jag tackar dig Fader. Jag tackar dig Fader för min syster. Jag tackar dig Fader för att du smörjer hennes ögon och öron. Vad ens det är som ligger som en block. Jag bara står emot dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag löser, förlöser strömmar av liv. I Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig Fader. I Jesu namn Fader. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Gud och signa. Okej. Så. Imorgon kväll ska vi be för sjuka. Om du är sjuk här så ska du komma. Alla ska ju komma, för att det kommer ju inte bara bli förbön för sjukhus. Jag kommer tala om den heliga ande och smörjelsen som den heliga ande har för att bota den sjuka. Så det kommer bli också en förlösning när det gäller ditt eget liv. Att kunna förmedla helande till andra människor. Men jag skulle uppmuntra dig. Jag vet, lite, man säger så här, bjud in någon. Men jag säger inte på det sättet, men gör det. Ta tillfället i akt. Va? Ta hit någon som behöver Jesus. Va? Det här är ju en jättefin hangar här som jag har. Jag får ju in massa folk. Va? Så Gud välsigna, det var roligt att tala med er. Och ni kan tala med oss lite grann där nere. Vi har ju lite material, och följ med oss till Israel. Gör det. Det kommer bli en resa för livet. Tack så mycket. Gud välsigna.
Tack Bengt. Jag måste bara få säga, alltså Herren vill tala till dig. Lyssna, Herren vill tala till dig. För det är så många som tänker så här, ja, Bengt, han är på den nivån. Men det är jag inte. Alltså, ge resten av ditt liv 100% till Jesus. Han vill använda dig. Det kommer bli en helt ny tid i ditt liv. Om du bara lyssnar på, för han talar till dig, han älskar dig. Det är inte kört med dig. Men jag är så gammal, vadå, spelar ingen roll. Alltså, Gud vill använda dig. Han vill använda dig. Så att det är så viktigt att du verkligen lyssnar. Och inte bara liksom, ja, det var så fantastiskt. Tänk vad fantastiskt han har fått vara med om. Och så tycker du att du är där nere. Det är fel. Herren vill använda dig. Och det finns ingen som du. Det finns ingen som du. Det finns saker som bara du kan göra. Och det enda han behöver, det är dig. Hela dig. Som Samuel sa, vet ni, han fattade inte det i början när Gud talade till honom. Men så lärde han att säga, tala Herre, din tjänare hör. Jag vet, vad en som sa fel en gång, sa, tjänare Herre, din talare hör. Men det kan vara roligt i Guds rike också. Men förstår du, det här att du har det hjärtat. Här är jag. Tala Herre. Jag vill gå resten av mitt liv. Vill jag sätta dig först. Låt det bli din hjärtevön. Det du har varit med om som är fel. Och det du har varit utsatt för. Bry dig inte om det. Det är inget att göra åt det. Men det är resten av ditt liv som är viktigt. Och det är ju alltså, det är så enkelt egentligen. Det är att säga ja. Är jag. Amen. Ska vi lovsjunga något mer innan eller vi slutar? Eller? Ja, vi tar någon mer lovsång också, det tycker jag. Och så kan vi umgås tillsammans här sedan. Tack Bengt.